gonna feel that vibe. I promise y'all.
We're good. Thanks for having me.
We good. We good.
Oh, he's thrown out of bounds over on the far side, and there's a couple of penalty flags. This is totally out of control.
Mina damer, mina herrar och alla cowgirls-supporters heter det inte, supporters heter det. Välkomna till denna succépodd som heter vadå? Gnistan Olsson.
Gnistan och sheriffen heter den.
Yes sir, och förra avsnittet spelades in tidigt i veckan men lades ut sent på grund av lite teknikstrul. Men vi håller tummar och tår att veckans avsnitt ska bli komma ut. Det här spelas in torsdag kväll, vi hoppas att det kommer ut torsdag kväll eller fredag morgon.
De som lyssnar vet ju redan att det är ute, hoppas jag.
Yes, så. Men vi ska säga det att det var inte vårat fel att det kom ut sent. Nej, förra veckan. Nej. Utan det var Lars Dahlbergs fel. Nej, han är snäll.
Bra.
Men det var lite teknikstrul.
Jo, men det var det. Ja, nej, men de hade ju bytt utan att meddela oss. Så har de liksom så här börjat hoppa över till en annan hemsida där man laddar upp allting. Och där satt jag liksom och försökte komma in på den gamla hemsidan. Och sen visade det sig, men vi bytte under julledigheten typ. Man bara, ja men tack för notisen. Och så fick jag upp det till slut. Så det var ju inte mer än så egentligen. Men ibland när man inte kommer in på olika program och sånt där, så är det fan, det är jobbigt. Det har hänt några gånger typ när man har suttit och försökt komma in på The Zone och grejer. Och vägrar liksom. Och då känner man ju liksom hur hela söndagskvällen håller liksom på att falla isär i stort sett. Så jag är ju glad att det bara var att ladda upp ett avsnitt. Och att vi ändå fick ut det innan helgen. Så att våra tankar och så under för matcherna ändå fick höras någonstans.
Ja, du skickade ett roligt klipp till mig inför förra veckan med en liten tjej som fick upp två bollar framför sig med lagen som då möttes. Och hon skulle då dra den hon trodde skulle vinna samtliga sex matchserier eller samtliga sex matchups. Och hon gjorde det otroliga. Hon drog ju fel i samtliga matcher. Det är fan starkt jobbat.
Ja, men alltså jag hoppas att de postar en sån video den här veckan också, för det är ju bara att gå rakt emot det hon säger och hoppas liksom på det bästa. Där har du liksom de finaste oddsen. Hon tog ju Eagles exempelvis, som förlorade mot 49ers. Det kan liksom inte sluta på ett sämre sätt. Och jag liksom i slutändan när jag såg den här videon på måndag morgonen bara såhär, nej men fan, jag måste ju lassa in på Houston Texans. Visst, jag trodde ju att de skulle vinna matchen oavsett, men då var det liksom spikat. Det är liksom, stjärnorna stod rätt och allting. Och spelgudarna pratade med en och bara såhär, lassa in. Jag bara, yes. Ja, verkligen. Och alla fel är ändå anmärkningsvärt. Sen får man väl säga det, hon är ju typ 7 år. Så hon har väl noll koll på liksom lagen och matchupsen i sig och vilka spelare som är de bästa, vilka spelare som är skadade och så vidare. Och hur de olika lagen står sig mot varandra. Så att komma som 7-åring och få alla fel är väl helt okej. Man har ju själv suttit där någon gång och haft alla fel på typ så här powerplay exempelvis. Kanske inte alla fel, men typ två rätt.
Vi säger att du sitter och lirar grodjakten, alltså Jack Vegas, det är ju så, du missar ju sällan 6 dubblingar på raken, utan man borde ju, någon brukar ju sitta liksom.
Ja, så är det. Nej, men det är ju roligt med sådana videos, och det är ju liksom, antingen så är det något barn som ska predikta hela slutspelsträdet, eller så är det någon sköldpadda, eller något annat djur. Bläckfisk har ju varit också, och sen hunden, den här korgin som brukar skjuta bollar in i olika korgar brukar ju också alltid vara. Så det finns ju massa olika sådana. Och det är ju, man får ju liksom ta med sig det bara som att det är en rolig grej. Liksom. Ta inga stora växlar på det om du inte verkligen tror på det. Själv, det vill säga.
Du, jag tänker så här, Olsson, att vi går igenom matcherna som nu blir alltså i ett svenskt format blir ju kvartsfinaler genom att när vi pratar upp dessa också snacka lite om hur lagen tog sig hit. Och första, om vi går liksom rent schemamässigt, så är det ju då Denver Broncos hemma mot Buffalo Bills. Och Denver spelade ju inte, utan de var ju första seed och fick en bye week. Men Buffalo, de mötte ju Jacksonville på bortaplan och tog sig vidare. Vad har du att säga om den matchen?
Nej, men alltså det var väl kanske nästintill den mest spännande matchen nu under helgen som var, skulle jag säga. För det kändes som en match som båda lagen verkligen hade en chans att vinna. Det var liksom inte att det ena laget drog iväg och sen kom det andra laget tillbaka, vilket också är roligt att se sådana typer av matcher. Men just i den här matchen så kändes det verkligen som att båda lagen hade en jättechans att kunna knipa den och kliva då in i divisional round mot eventuellt då Denver Broncos som stod och väntade på andra sidan. Men i slutändan så blev det ju Buffalo Bills som var de starkare, och det var ju lite misstag ifrån Trevor Lawrence exempelvis, som kanske visar på att han inte har liksom den rutinen som en Josh Allen har i slutspelet. Och så var det också Josh Allen som tog mycket på sina axlar själv. Han hade väl 2 rushing touchdowns i den matchen och visade verkligen liksom att även fast Jacksonville kunde stänga ner springspelet med James Cook, så kunde ändå Josh Allen springa in bollen själv. Och det är liksom den typen av quarterback för Buffalo är liksom det som de har byggt hela sitt lag kring. Och Josh Allen nu, som vi pratade om förra veckan, han har ju liksom världens chans i dagsläget att kunna gå hela vägen till en Super Bowl för första gången i hans karriär, med tanke på att du har liksom ingen Patrick Mahomes, du har ingen Lamar Jackson, du har ingen Joe Burrow exempelvis. Så liksom vägen till Super Bowl är ju mycket lättare nu än någonsin. Men nu ska han möta Denver. Denver som har vilat en vecka, som står 8-1 på hemmaplan. Har ju förlorat kanske en match de senaste 16 eller 15 eller vad det är på hemmaplan. Så de är ju extremt dominanta, detta Denver, på just hemmaplan. Och det är också tufft. Alltså jag har ju pratat om det tidigare när jag var i Denver i början på året. Hur man faktiskt märker av skillnaden i hur högt det ändå är ovanför vattenytan. Så du känner ju liksom det när du går, du känner det egentligen bara när du står också, att det är en skillnad. Och
vet du vad det heter på ett finare språk, Olsson?
Altitud.
Snyggt.
Tack. ibland levererar jag. Just den skillnaden gör en viss påverkan. Och jag menar, är du inte preppad för det på rätt sätt? Nu är det ju här liksom atleter, så de kommer in med bästa förutsättningar. Men jag tror ändå det någonstans påverkar. Och det visar ju Denver att, alltså just hur de har sett ut på hemmaplan, att de tar ju stor fördel i just att de spelar i Denver. Mm. Så det kan bli tufft för ett Buffalo Bills, men om jag ska vara helt krass, jag tycker ju den här matchen känns som att Buffalo kommer ju in på absolut bästa förutsättningar. Det känns som att de kommer kunna springa bollen bättre än vad de gjorde mot ett Jacksonville Jaguars. De har mött precis ett väldigt tufft försvar i Jacksonville Jaguars också. Och nu tar de sig an ett ytterligare tufft försvar, men ett som de förmodligen kommer kunna hitta lite mer framgång i springspelet hos, och också öppna upp då play action och passningsspelet på ett helt annat sätt. Så jag tror att Buffalo, även fast de står som underdogs just nu, 1,96 versus 1,92 gånger pengarna på Denver då, så ser jag ändå Buffalo Bills som det starkare laget. Och jag hoppas för Josh Allens del att han äntligen får komma hela vägen till en Super Bowl.
Ja, jag tror ju på Denver här. Anledningen att Buffalo, jag tyckte inte de var speciellt bra i matchen mot Jaguars, utan jag tyckte Jaguars sköt sig själva i foten genom att sluta springa, för det var där de tog de liksom största spelen initialt i matchen. Jag tyckte de var mycket bättre i första halvlek när man öste med springspel. När det sen blev lite mer Trevor Lawrence, då var det lite mer han blandade och gav. Och det var ju det som straffade dem också i slutet, att han kastade bort några bollar där. Så att jag tycker att, eller jag tror stenhårt på Denver. Och tittar man på på Josh Allens liksom karriär i slutspelet, så är det ju, det var ju första gången han vann en bortamatch i ett slutspel. Så att jag tror att det var en engångsföreteelse. Jag tror att om Buffalo ska gå hela vägen någon gång, då behöver de ha en första seed så att de har hemmaplansfördel genom hela slutspelet. Jag tror Denver vinner den här hur enkelt som helst.
Jag gillar att vi är väldigt oense om den här matchen, men jag tror på Josh Allen. Alltså jag tror ju någonstans på rutin mer än någonting annat när det kommer till slutspelet. Och det här laget har varit i slutspelet så pass många gånger. Josh Allen har liksom varit och nosat på en Super Bowl för många gånger för att han skulle åka dit mot ett Denver Broncos och en Bo Nix som quarterback. Nej, jag tar Josh Allen i den här matchen, och Ser fram emot en väldigt spännande match som då är också bra tid. Jag menar 22.30 börjar den här matchen på lördagen. Se till att spika dig i kalendern så att du inte missar den. För den kommer bli rolig att kolla på. Jag tror inte att det blir en överkörning. En rolig sak faktiskt, om du kikar på hur matcherna i helgen slutade, åtminstone alla matcher fram tills den sista, så hade det laget som, jag tror jag kikade på det, men det laget som vann matchen i den första matchen, det vill säga, nu ska jag bara dra upp det här så att jag får exakta siffrorna, precis. Så det laget som förlorade matchen, så ska jag säga, var senare samma poäng som nästkommande matchlag vann med. Så exempelvis hade du Carolina Panthers som förlorade med 31 mot 34. Och då vann senare Chicago Bears med 31-27. Sen är det då 31 som siffran, 27 för Green Bay Packers. Och då var det 27 då för Buffalo Bills i deras poäng. Och sen då förlorade de mot 23 och där någonstans tog det stopp med 23-19. Men det var bara lite rolig statistik som jag kikade på. Att de tre första matcherna slutade med förlorande laget samma poäng hade senare det vinnande laget i nästkommande match.
Mm. På tal om nästkommande match, nästa lag som vilade vecka 1 var ju Seattle Seahawks. Kommer nu in i slutspelet då på hemmaplan mot San Francisco 49ers. Ett 49ers som gjorde en jävligt stark match borta mot Eagles. Men man fick ju också George Kittle skadad, så att det är ett tungt avbräck. Men vad säger Olsson?
Nej, men det är väl just det. Alltså, de hade en extrem framgång med just Christian McCaffrey. Han blev ju liksom verkligen nyckelspelaren i den här matchen. Tack vare då att George Kittle försvann ganska tidigt i matchen så fick de ju luta väldigt mycket just mot Christian McCaffrey. Och samtidigt, lite som du kanske var inne på med Jacksonville Jaguars, känner ju samma sak med Philadelphia Eagles. Det var ju mycket att de sköt sig själva i foten. De hittade liksom inte det här offensiva spelet som de har haft lite problematik under säsongen med att få fram. Just komma till spel med både AJ Brown och Devonta Smith. Dallas Goedert var väl den enda som egentligen riktigt levererar i den här matchen om man kikar på just offensiven tillsammans med lite Jalen Hurts också. Men jag tycker Saquon Barkley under hela säsongen har ju sett ganska svag ut. Och då kunde istället ett 49ers, även fast de var vinklippta, lyckas vinna den här matchen. Men det kommer bli så jäkla mycket tuffare nu när de tar sig an Seattle på bortaplan dessutom. Så Seattle, deras 12:e man där, deras fans, kommer ju påverka Brock Purdy. Och jag menar, spela i Seattle i januari månad är nog ingen höjdare heller. Så jag tror att det blir en jättetuff match för ett San Francisco 49ers. Så jag tror att om någonting så kan du faktiskt i den här matchen lägga minushandikapp på Seattle Seahawks. De kommer vinna stort.
Ja, jag tror också att Seattle Seahawks vinner stort, och anledningen är att de har ju varit de har varit så jävla stabila hela säsongen. Jag var inne på det senast, att de är ju det enda laget som inte har haft någon svacka under hela året, utan de har bara fortsatt och kört över motstånd. De är så jävla coola, och jag tycker att man gör det med en trupp som känns... Den känns ju inte super, men när man ser dem spela tillsammans så är det ju som att se Real Madrid på en fotbollsplan. Alltså, de är ju svinbra. San Francisco tycker jag lite mer hål i sin laguppställning, även om man har toppar, men mer homogent. Det är ett ord du kan lära dig idag också, Olsson. känns Seattle Seahawks. Så att jag är enig där, jag tror de vinner enkelt här.
Den här matchen spelas alltså på natten till söndag. Klockan 2 på natten spelas den här, så... sitt upp och kika på den. Jag tror att den blir underhållande om du håller på Seattle Seahawks, men om du håller på 49ers så kan du nog faktiskt säkerställa lite bättre sömn bara. Jag tror att det blir ganska tråkigt för 49ers del, helt ärligt. Matchen som är på söndagen då, där börjar ju matchen 21.00, ännu bättre tid än någon annan match. Och skönt också att få se en 21.00 match, så även fast den kommer att pågå fram till ungefär midnatt, så kan du ändå gå och lägga dig och få ungefär 5,5 timme sömn om du ska gå upp vid vettig tid.
Nej, man ska ju se Chicago efter.
Ja, jag vill inte se Chicago.
Det ska jag.
Men i alla fall, den här matchen, New England Patriots hemma mot Houston Texans, vad har du att säga om den matchen?
Ja, men jag blev imponerad av Houston Texans i deras match nu mot Pittsburgh, för att man visade framförallt att man hade ett jävligt bra försvar. Även om Pittsburgh gjorde det bra och var på kuben där som jag tappar namnet på i skrivande stund. Fan är han heter.
CJ Stroud.
Just det, CJ. De var ju på honom många gånger och liksom skaffade sig själva ganska bra lägen när man stod för defensiva turnovers och men kunde liksom inte omvandla det till poäng. Och sen när Pittsburgh istället hade bollen så kändes det aldrig riktigt farligt för att Houstons försvar var så extremt påkopplat och när försvaret liksom styrde upp så att Pittsburgh inte gjorde några poäng, då kändes det som att anfall också blev lite mer avslappnat och CJ Stroud kunde faktiskt dominera när han väl inte blev sackad av Pittsburghs försvar. Så att jag blev imponerad av Houston. Jag snackade om deras vinstrad förut, att de hade vunnit väldigt många matcher, men att det var mot ganska svagt motstånd och var lite inne på att jag trodde att Pittsburgh skulle vinna. Men jag blev väldigt imponerad. Så att det jag tror i den här matchen, det är framförallt att vi kommer få se ganska lite poäng. För att är det något New England är bra på så är det också att försvara. Och jag tror att det kommer bli liksom ungefär som när man ser ett toppmöte i Premier League. Att man har stora förväntningar men att det kommer bli ganska målsnålt här. Eller poängsnålt då, för man gör ju inte mål i amerikansk fotboll. Men det kommer bli jämnt, det kommer bli tight och det kommer bli lite poäng. Det är väl min summering. Och jag säger väl att New England Patriots lite favorit för att de spelar hemma och har varit väldigt bra på det under säsongen.
Ja, alltså jag tror Houston kan ju inte kliva in och alltså göra samma misstag i offensiven som de gjorde mot Pittsburgh Steelers och förvänta sig att kunna vinna den här matchen. Jag menar, 5 stycken fumbles ifrån CJ Stroud, det går liksom inte i ett slutspel och sen komma ifrån där med en vinst med dessutom 36. Det är ju typ i stort sett statistiskt omöjligt, men de lyckades. Och med det så kan man väl säga att de fortfarande är kvar i slutspelet lite på ett bananskal. Tack vare att de mötte just ett lag som Pittsburgh som inte offensivt lyckades få till någonting, medan New England Patriots istället, de behövde inte göra speciellt mycket offensivt för de stängde ner hela anfallet för detta Los Angeles Chargers när de tog sig an dem. Vann med 16-3 blev väl slutresultatet i den matchen. Och med det sagt så tror jag precis som du, ganska mål eller poängsnål match, men att vi kommer få se defensiv fotboll på sin absolut bästa nivå där Drake May kommer vara den bättre spelaren av de två quarterbacksen på den här planen. Just av anledningen, han är liksom säkerheten själv. Han känns så trygg i, oavsett om spelet går knackigt eller tufft, så känns han ändå trygg i sina beslut. Och jag tror det kommer vara avgörande faktorn, för att jag tror att Houston kommer få tillbaka bollen via turnovers oftare än vad jag tror att Houston Texans kan få den själva. Och sätta sig själv i en bra position. Och då tror jag att deras kicker kommer åtminstone lyckas att skapa några möjligheter till att få upp poäng på tavlan. Så det är förmodligen en match där du kan betta att det kommer vara över 4,5 stycken field goals. Om nu linan ligger där omkring. Det är väl det bästa tipset jag kan ge för den här matchen i alla fall. Sen också att New England Patriots vinner.
Mm. Ja, men där är vi eniga. Vi får se om vi är det gällande sista matchen där också. Chicago Bears mot LA Rams.
Alltså jag är så jäkla frustrerad i den här matchen, sheriffen. Så jäkla frustrerad. Och jag sa det ju för sig förra veckan också, att jag var ju jättenervös inför den här matchen. Och även fast Green Bay i halvtid ledde 21-3, jag kunde inte slappna av. Alltså jag behövde liksom ingen energidryck för att hålla mig vaken. För jag var så nervös och det var så mycket känslor i hela kroppen. Och sen när liksom Chicago börjar göra minsta liksom möjliga liksom drive till att ta sig nära endzone och få in något field goal och sen en touchdown, och känner liksom nej, det skiter sig, det kommer skita sig nu. Och det är ju en av liksom de största comebacksen i slutspelets historia som vi fick skåda just mellan Green Bay Packers och Chicago Bears. Så det är ju bara alltså Green Bay Packers som själva tar stopp på deras säsong. Det går liksom inte att säga på något annat sätt. Jag menar, hur kan du stänga ner ett anfall i 2 kvartar, endast tillåta 3 poäng och sen i 4:e kvarten släppa in 25 poäng?
Nej, då är man inte
värd, då är man inte värd att vara kvar i slutspelet. Och det var det jag kände efter den här matchen. Jag bara så här, ni är inte ens värda att gå vidare. Hade ni gått vidare i den här matchen för att matchen hade gått in i övertid, säger vi, och ni hade vunnit på ett field goal eller vad det nu än hade blivit, så ni hade inte varit värdare. Man kan inte släppa in 25 poäng i fjärde kvarten och förvänta sig kunna vinna en Super Bowl. Så någon skillnad måste ju ske i detta Green Bay Packers lag. Och all cred till Chicago Bears att inte ge upp. Jag menar, fan, ligger du under så som de gjorde i den matchen, så är det nog ganska liksom tufft att motivera sig själv till att vi kan ändå komma hela vägen och vinna, för att statistiskt sett det ska inte ske. Men precis som New England Patriots där mot Atlanta Falcons 2016 eller vad det nu var, så lyckas de liksom. De motiverar sig själva genom alla lyckade passningar, alla lyckade first downs och de poängen de fick med sig. Även fast de hoppades på en touchdown, så tog de ett field goal, för de visste att möjligheten finns att vi kommer få tillbaka bollen, dra den hela vägen ner till endzone och få de här 7 poängen till slut som behövs för att kunna vinna matchen. Och så var det. Jag menar, Green Bay, som sagt, försvaret, riktig dynga, och framförallt Brandon McAnus, som 7 poäng på tavlan som försvann, som annars hade kunnat vara där om man bara hade satt de här field goalsen. Och det är tragiskt. Men jag tycker Chicago, som sagt, all cred till dem. Jag gillar inte laget, jag gillar inte Caleb Williams. Det är rivalitet på absolut högsta nivå, men de har någonting. Det går inte att sticka under stolen, och jag tror att det de har kommer också visa sig mot ett lag som Los Angeles Rams. Spelar de som de gjorde i andra halvlek i den här matchen, så har de all världens chans att vinna och kunna skrälla. Och sen får man också ha med sig att Matt Stafford, quarterbacken för Los Angeles Rams, han är 9-1 när det kommer till matcher i kallare klimat. Och då har han ändå spelat i ett lag som Detroit Lions i stort sett hela sin karriär. Men när det kommer till slutspelsmatcher, 9-1, han har ingen stor framgång när det kommer till kyliga matcher.
Då menar du tvärtom, Olsson?
Ja, 1-9, tack. Precis, 1-9. Och med det sagt, så jag tror att Chicago som tar den här matchen. De står i 2,65 gånger pengarna just nu. Du kan lägga plushandikappet på dem om du vill inte riska allt för mycket. För det kommer definitivt sitta. Men annars skulle jag säga, lägg skrällen. Och lägger du som jag har sagt, så har du 10,74 i odds på en fyrling. Det är fan fint. 100 spänn för 1000 spänn, det tar man alla dagar i veckan. Men som sagt, jag tror Chicago i den här matchen, säger jag.
Ditt nya favoritord, Olsson, som jag lärde dig nyligen, som börjar på H, kan du säga det igen?
Nej.
Nej, du har glömt det. Homogent. Ja. Det kan, homogen, man också säga, det kan man ju också säga att Chicagos lag är, för att det känns ju som de har ett ganska stabilt lag. Det är liksom inga superstars någonstans, men de är just homogena. De gör jobbet, de har helt okej wide receivers, de har en bra tight end i Cole Kmet, alltså Caleb Williams har blivit stabil.
Loveland framförallt.
Loveland var jättebra mot ja. Green Bay, absolut. Men deras, alltså det finns en ganska fin bredd i det här laget, och jag tror också att om man tittar på LA Rams, som är lite mer stjärntungt, alltså man tänker på spelare som Puka Nacua till exempel. Jag tror att är det några som klarar av att stänga ner de här superstjärnorna, så är det Chicago Bears och just deras alltså bredd, för de är jävligt duktiga på det där. Och jag tycker att de har visat under hela säsongen, för det här är inte första gången de har legat under och vänder och vinner, utan jag tror att man har byggt upp en liksom intern styrka i laget också, som är väldigt skön att ha inför en sån här match.
Men de ger liksom inte upp, de tappar inte motivationen. De vet att även fast de ligger under stort, så vi kan komma tillbaka och vinna matcher. Och det är någonting som man bygger upp under tid, och de har lyckats med det under säsongen. De har haft så många matcher där det har skett, och nu att det skedde mot Green Bay i slutspelet dessutom, en jättestor vinst för deras del. Och jag tror att de är inte nöjda nu. Alltså de har ju siktet inställt på en Super Bowl, även fast många kanske tror att ja, men de kommer vara nöjda att de vann över Green Bay i slutspelet och slog ut dem. Nej, så är det inte. De kommer gå all in i den här matchen.
Nej, och tittar man på Rams och deras första match då, man är ju, det är knappt man vinner mot Carolina. Nu har vi varit inne på det under året också, att Carolina är bättre än vad man tänker, men att de bara vinner med 3 poäng mot Carolina när man stod i, så här, vad stod man i, 1,15 eller något sånt där i odds.
Ja, det var minus 10,5 i handicap.
Mm. Så jag tyckte inte de imponerade i sin match, men det gjorde ju i Chicago inte heller såklart förrän i fjärde kvarten. Men jag tror att man lär sig väldigt mycket av, alltså det är mycket nerver också när man går ut i en sån här match mot ärkerivalen på hemmaplan, första slutspelsmatchen för väldigt många av spelarna i Chicago. Nu kommer man gå in lite mer avslappnade. Man vet också vad man gjorde rätt i fjärde kvarten och kommer säkert ta med sig det. Man kommer kolla mycket film på vad man gjorde fel i den första när det kommer till markeringsspel och press och allt sånt där. Man kommer lära sig av sina misstag. Man kommer applicera det på sin playbook och sina beslutsfattningar. Och jag tror att man kommer kalla fler bra än dåliga spel. Och då tror jag faktiskt att den här upplagan av Chicago Bears är bra nog att besegra LA Rams.
Ja, men jag tror också det. Och ja, men Devonta Adams, Puka Nacua, Kyren Williams, bra spelare, men jag tror att nej, jag ser mer vilja och mod i Chicago med deras spelare som de har. Jag tror att de kommer kunna springa bra också mot det här försvaret i Los Angeles Rams, och med det också öppna upp för ett passningsspel via Caleb Williams till då exempelvis Loveland med flera. Så är jag definitivt 2,65 gånger pengarna Chicago. Den största skrällen kan man väl säga om man kikar oddsmässigt, även fast de spelar hemma, vilket är intressant. Och även fast det kommer vara 20 degrees Celsius, eller i Fahrenheit menar jag, som kommer vara, jag vet inte, det är väl strax under nollan ungefär.
Ja, det kommer vara kallt. 5 minus ungefär.
Mm. Så det kommer vara kallt och jävligt för detta Los Angeles Rams-lag som är vana att spela i inomhusarena och varma, fina klimat. Det här blir tufft.
Nu har inte jag exakt hur man räknar ut Fahrenheit, men jag tror att det är så här att du tar den siffran som är. Vi säger att du har 92 Fahrenheit. Då tar du minus 32 och så delar du där du har kvar på hälften. Då blir det alltså ungefär 30 grader när det är 92. Och nu är jag inte säker om det är samma på minusskalan, men då blir det ju om det är 20... jag vet inte fan. Plusgrader är det så i alla fall. Plus, alltså Fahrenheit över 32, då är det så att du tar bort 32 och delar du då kvar på hälften. Det är ungefär så man räknar Fahrenheit. Det har jag lärt mig när jag varit i Florida.
Jag såg någon video faktiskt på någon som förklarade Fahrenheit versus Celsius. Och just när det kom till Fahrenheit så kände jag efter den förklaringen att jag förstår mer och mer varför de använder sig av det systemet. För att det känns ju någonstans som att ju närmare nollan du kommer, ju kallare ska det vara. För våran del så blir det liksom fryspunkten i det vi kikar på, liksom när vattnet fryser. Medan de då kikar liksom på, är det 80 Fahrenheit, ja men då är det jäkligt varmt liksom. Det är nära 100, och är det 20 Fahrenheit, ja men då är det liksom jäkligt kallt, för det är ganska nära liksom nollan. Och det känns ganska rimligt någonstans när jag fick den förklaringen. Det är väl så man kan tänka också. Är det liksom nära nollan, klä på dig. Är det över 80-strecket, gå med ett linne och smörj in dig.
Nej, skit det där. Då får du solbränna. Du Olsson, nu måste vi snacka om en man som efter 19 år, tror jag, i Pittsburgh Steelers har valt att lämna sin plats på posten. Det är alltså Mike Tomlin, head coach Pittsburgh Steelers, som i dagarna gick ut med att det var det sista han gjorde i The Still City. Reaktion?
Alltså jag tycker det är tragiskt någonstans att hans tenure tar slut på det här sättet med en quarterback som Aaron Rodgers. De har haft en bra säsong, de gick och vann deras division och också säkerställde att Harbaugh fick sparken ifrån Baltimore Ravens i den sista matchen. Men det är tråkigt liksom, nu tappar man några liksom av de här som alltid har synts på matcherna när man har kikat på specifika lag, och helt plötsligt kommer vi få se dem i andra. Nu ryktades det om att John Harbaugh kommer gå till New York Giants exempelvis, och vi får se vad som händer med Mike Tomlin, men det är en sån head coach som jag tror att väldigt få personer, väldigt få spelare tycker någonting illa om. Alltså jag menar, det känns verkligen som en man of the people, och man... De flesta tror jag unnar honom framgång. Och kikar man tillbaka på det, den framgången ändå har haft med det här Pittsburgh Steelers-laget, med quarterback som Ben Roethlisberger, Kyle Pickett, Mason Rudolph och nu senast en 43-årig Aaron Rodgers, eller 42-årig Aaron Rodgers. Det är ganska anmärkningsvärt ändå att han ändå trots det har lyckats hela tiden att bibehålla en vinnande season och också ta sitt lag gång på gång in i slutspelet. Mm. Hade han bara liksom haft en quarterback istället som, ja, men ta liksom Jalen Hurts eller någon annan, bara haft liksom någon att kunna förlita sig lite mer på, då hade ju liksom framgången förmodligen varit en Super Bowl till. Och nu fick han nöja sig med en, med Ben Roethlisberger.
Ja.
Och det är ju lite därför också som jag tror att han väljer att ta ett steg tillbaka ifrån head coaching-positionen i Pittsburgh Steelers. För han känner nog att nu har vi liksom kommit hit så pass många gånger och jag har liksom en bra trupp bakom mig, men jag måste ha change of scenery. Testa någonting nytt. Jag kan inte vara kvar i samma lag i 19 år och bara liksom ta mig till wildcard-rundan eller division och run. Låt mig testa någonting nytt. Så det blir jättespännande att se vart han hamnar.
Ja, hoppas Dolphins, för det är väl inte helt klart. Det ryktas ju om Harbaugh där också till Miami då. Och det enda som har hänt som är helt klubbat är att man har sparkat nuvarande coach McDaniel och man har tagit in en ny general manager i form av John Eric Sullivan. John Eric Sullivan. Sullivan, fan vad svårt det var att säga då. Och,
Sullivan, tänk bara på Monsters Inc. Det är ju filmen som dottern kikar på hela tiden numera. Och en av huvudkaraktärerna heter Sullivan.
Mm. Ja, han heter Sully. Men det blir spännande att se vem som hamnar i Dolphins. Alltså jag hoppas ju på Harbaugh och tror väl också på Harbaugh. Men just att det har varit så mycket rykten. Men sånt här ska man ju klart direkt, tycker jag. För... ja, jag vet inte fan. Men Tomlin
Jag tror inte det blir Harbaugh. För det ryktas om att bara i dag, det kan till och med ha skett nu medan vi spelar in podden, men att John Harbaugh kommer signa ett femårigt kontrakt med New York Giants.
Vi kollar deras Instagram om det har kommit ut något. Jag går in och tittar där.
Du som lyssnar har förmodligen redan koll, men det är extremt många headcoaches, sheriffen, som har fått sparken. Mike McDaniel, John Harbaugh, Mike Tomlin var ju en av dem som valde att gå själv. Och det kan man ju också säga då om offensiva koordinatorn för Washington, inte Redskins, Commanders, Cliff Kingsbury valde också att gå själv exempelvis. Så några har ju liksom fattat att vägen är inte den ljusaste och någonstans vill testa någonting nytt. Men vi har ju liksom Tennessee Titans har ju sparkat sin head coach under säsongen. Du har New York Giants som har sparkat sin head coach Brian Daboll under säsongen. Och sen har du då Raheem Morris som fick sparken från Atlanta Falcons, Cleveland Browns som sparkar Kevin Stefanski och Las Vegas Raiders som sparkar Pete Carroll. Och sen också Jonathan Gannon fick sparken från Arizona Cardinals. Alltså det är ju många öppna poster i år, får man ändå säga.
Ja, och det man hoppas på, eller det jag hoppas på, det är att man får in lite nytt blod. För väldigt många av de här, alltså Pete Carroll till exempel, han har väl passerat pensionsåldern med x antal år.
Ja, men typ 20 år.
Sätt dig i gungstolen och stanna där. Låt yngre förmågor ta hand om lagen. Det är i alla fall min önskan inför det som komma skall nu. En free agent frenzy gällande även då massa nya coachjobb. Sen tycker jag ju så här att många av dem där, jag tycker man märker det på många av de äldre, att nu är det fan, nu märker man att det är många yngre head coaches, alltså yngre som är de kanske är mellan 45 och 55, de är inte plus 70, som har framgång. Och jag tror det också kommer göra att man kanske inte ser en Pete Carroll träna ett lag nästa år, utan nu ser man att gammal är inte alltid äldst, utan ibland är man för gammal. Och då får man ingenting att funka. Så att jag hoppas att det här lyfter ögonen på de som kritar på kontrakt med nya tränare. Att det kommer in yngre förmågor ifrån college-ligor och liknande.
Ja, och framförallt från koordinatorpositionen. Alltså jag menar, om du kikar på Jacksonville Jaguars och Chicago Bears. Två lag som ändå tog sig till slutspelet. Det ena är fortfarande kvar. Båda kommer ju från liksom offensiv koordinatorroll. Som senare då blev head coaches. Och jag menar, uppenbarligen så funkar det jättebra. Det är ett framgångsrecept sedan många år tillbaka, just att man har kikat på det. Men just våga chansa på en yngre förmåga istället för exempelvis göra det som Las Vegas Raiders gjorde, plocka in en Pete Carroll liksom, och hoppas på det bästa att han fortfarande ska kunna vara competitive i en liga som har ändrat sig ganska mycket sen Legion of Boom-eran exempelvis. Och han hade ju liksom inte de bästa åren heller om man kikar på hur det såg ut i slutet på Seattle Seahawks-tiden. Så att han ändå kom tillbaka och fick chansen tycker jag är anmärkningsvärt i sig. Men jag tror vi kommer få se många koordinatorer som får möjligheten i år. Och en av dem som ryktas om är exempelvis defensiva koordinatorn Jeff Hafley för Green Bay Packers. Men jag tror att matchen nu mot Chicago Bears i stort sett cementerade att det kommer dröja ett år till innan han får den möjligheten. För du släpper inte in 25 poäng och sen blir head coach i fjärde kvarten. Sopa.
Nej. Sista frågan.
Jag är så arg där, chefen.
Sista frågan innan vi rundar då. Din kompis Aaron Rodgers, spelar han ett år till eller förtär han ayahuasca på heltid från och med nu?
Alltså det är ju det som är så jobbigt att egentligen älska den här quarterbacken Aaron Rodgers. Nu har han liksom, nu är det ett tag sedan han spelar i mitt lag Green Bay Packers, men man ser ju alla de här videoserna varje år liksom där de går igenom hans karriär och det är liksom någon fin låt som spelas och man får återuppleva the glory days någonstans. Man vet aldrig med honom och det är det som är så jävla jobbigt. Han är ju så mystisk i sina liksom, kommentarer och ska hela tiden liksom, ta tid att reflektera och tänka på nästa steg. Så jag ska inte säga att det är omöjligt att vi får se Aaron Rodgers, men jag tror möjligheten att han kommer tillbaka är väl mindre än nu, för att om någonting så hade han väl velat komma tillbaka till Pittsburgh Steelers och ge en ny chans, kanske hoppas på att de skulle få in en ytterligare wide receiver så det fanns fler vapen, men nu utan Mike Tomlin, då tror jag att den möjligheten är i stort sett förbi. Jag tror att Pittsburgh om någonting kommer kika på att försöka hitta en quarterback i kommande års draft. Och kan de inte det, försöka trada till sig en veteran quarterback som kan hjälpa dem åtminstone den säsongen med deras nu nya head coach. Så jag tror om någonting så är det väl mer sannolikt än inte nu att Aaron Rodgers har spelat sin sista match någonsin.
Ja, jag tror också han lägger skorna på hyllan, för jag tror han märker att tåga gått baserat på hur många gånger han blir sackad. Om man tar tidigare hans karriär när han också hade fötter, då kunde han ju undvika sacks. Han var lite som Patrick Mahomes, att han kunde liksom glida mellan två spelare och avsluta spelet. Nu är han lite för tung i dojerna, så att jag tror att hans kropp skulle må bra av att vila lite, inte få så mycket stryk. Och jag tror att han är så pass smart att han inser det själv när han tittar i sina statistikrader hur många gånger han blir sackad och sånt där. Så att, ja, jag tror det är det sista vi har sett av Arnold Rogers.
Ja, men jag tror också det. Jag tycker det är väldigt tråkigt någonstans när de inte gör det officiellt direkt efter sista matchen. För att,
man behöver smälta det också, Olsson. Jag tycker det är värre när man gör
lite
som
den här hypen liksom, alltså kring det.
Jag tycker det är mycket värre än man gör som Tom Brady, att så här, jag lägger av och sen tre veckor senare bara, fan, jag gör comeback. Alltså, lägger du av så ska du lägga av. Jag tror man behöver tid att tänka, för det är ett stort beslut. Det är där man har gjort i hela sitt vuxna liv, kasta en äggformad boll. Låt han fnula på sitt beslut och så får han återkomma när han känner sig redo.
Apropå lägga av och så såg jag igår dokumentären på Netflix. Starkt kan rekommendera den. Lite annorlunda med tanke på att det är en och en halv timmes dokumentär istället för en serie. Men med John Elway. Riktigt bra dokumentär. Och jag visste faktiskt inte om det här, sheriffen. Och det kanske är lite av en spoiler i sig. Men skulle du kolla Wikipedia så får du ju samma information. Men att Denver under 80-talet gick till tre raka Super Bowls och förlorade samtliga.
Okej. Okay.
Det hade jag faktiskt inte koll på, att de var före Buffalo Bills, men att de måste ju varit de nöjdaste egentligen, att Buffalo Bills gick till fyra raka och förlorade dem. För helt plötsligt så såg inte de ut som det sopigaste Super Bowl-laget i historien, utan istället så blev det Buffalo Bills. Men nej, det är bra dokumentär, kan rekommendera starkt. Netflix gör bra sportdokumentär, så enkelt är det.
Den ska vi kika på, den har jag i min sån här to-watch-list eller vad det kan heta.
Ja, bra, sheriffen. Där har man mycket, kan jag säga. För mycket.
För fan. Du, på tal om grejer att hålla koll på, Jackass läste jag släpper ny film under 2026 också. Jackass
med Aaron Rodgers? Nej.
Ja, inte omöjligt. Inte med Bam Margera i alla fall, enligt honom själv. Han dementerade att han skulle vara med.
Ja, han ser ju ut som fan, får man väl säga. Man pratar om vissa som åldras väldigt bra. Tom Brady är ju exempelvis en sån som ser väldigt bra ut för sin
Johnny
ålder.
Johnny Knoxville.
Ja, men Bam Margera har ju liksom kört sig ner i toaletten x antal gånger. Så nej, det är inget du ska eftersträva, om man säger så. Göra som han har gjort.
Håll dig ifrån knarke, spriten och skateboarden så blir det bra.
Mm, framförallt skateboarden.
Ja.
Nej. Nej, bra summerat tycker jag av veckan som var, Skriffen. Som sagt, vi har liksom kvartsfinalerna framför oss i NFL. Det är såklart också NHL-matcher under helgen som kommer. Så jag tror redan på lördagen så har vi matcher inför då slutspelsmatchen Buffalo Bills mot Denver Broncos som du kan njuta av. Så se till att kika lite på det. Kommer definitivt alltid bli underhållande, framförallt nu också innan OS drar igång, så får du liksom bygga upp känslan lite inför OS genom att kolla på de här spelarna som kommer att spela i februari.
Själv ska jag gå och kolla basket nu. Det är ju Orlando Magic mot Memphis i Berlin i skrivande stund. Så den ska jag rogga hunden kolla på.
Mycket fint, mycket fint. Och måndag förresten, Skriffen, för dig som kanske inte vet, då är det NHL-matcher i bra tider. Redan 19.00. Jag vet inte om de har någon public holiday i staterna just på måndag, så se till att njuta av det också. Mycket kul.
De brukar ju ha Veterans Day och Memorial Day och även Martin Luther King Day, så det är säkert någon av dem som infaller då på måndag.
Ja. Pick your poison, säger jag.
Ska jag erkänna det sista vi gör här, att jag ska erkänna min okunskap. När jag pluggade i Båstad så spelar vi då Trivial Pursuit. Du vet det här spelet, man får en tårtbit när man svarar rätt i olika kategorier. Och då fick jag en fråga, vem var Martin Luther King? Och vet du vad jag svarade, Olsson?
Ja, vad svarade du, Skriffen?
Han var en potatis. För att jag hade ju hört, man har ju hört så här om Blue Congo, King Edward och massa sådana där. Och då tänkte jag så här, undrar om King Edward då kommer ifrån Martin Luther King? Ja, kanske, jag svarar potatis. Men jag fick fel, tyvärr.
Ja, det köper jag. Nej, det finns bra dokumentärer om honom också och bra filmer. Så man kan njuta av mycket. Mycket tips här i podden denna dag.
Ja. Men jag går på mitt eget tips, Orlando Magic mot Memphis Grizzlies i skrivande stund, så hörs vi nästa vecka med en ny podd. Och ja, då är det semifinaler på ren svenska som vi kommer gräva ner oss in i. Det blir nice.
Kul. Det blir riktigt kul.
Du, skål på dig, Skriffen. Och skål, och tack alla ni som har lyssnat på återhörande. Go Fins Go, hej hej hej.